Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Adam Hellborg, vi börjar där. Sebastian Rönnström, spontana ord, Adam Hellborg.
Det var en chock får man ju säga när han dunkade in bollen till 2-1 här mot Sundsvall. Det var till och med så att han själv inte riktigt såg ut och fattade vad det var som hände. Det tog flera sekunder innan han liksom reagerade, och det berättade han ju också efteråt att han tänkte, oj, ja just det, jag måste ju fira, jag har ju gjort mål.
Ja, men vilket mål sen då, fick en stänkare för att prata bäckspråk, alltså otroligt vilket mål. Vi säger välkomna till HIF-podden. HIF har vunnit en match i Superettan, det var ett tag sedan. Det är huvudfokus i veckans avsnitt, och det betyder också att HIF faktiskt tagit sig upp på negativ kvalplats. Ja, det är ju inte något jättemuntert facit, men det är mycket bättre att ligga där än på nedflyttningsplats. Mattias Hjelm heter jag. Det är vi två som kommer att styra den här podden den här gången. Ja, Sebbe, ska vi fortsätta där med, jag avbröt dig där, men jag var tvungen att hälsa våra lyssnare välkomna, så vi går vidare med Hellborgs mål, för jag har någonting att säga där jag också.
Ja, nej, men en speciell start på poddavsnittet. Nej, men det var ju, eller Adam Hellborg är ju en spelare som vi har kritiserat ganska mycket under säsongen. Det är ju en spelare med flera års erfarenhet av allsvenskan som ju inte har kommit upp i nivå, om vi ska vara ärliga. En av många, långt ifrån ensam, men en av många besvikelser den här säsongen i HIF. Kanske kan ett sånt här mål få det att vända för honom och för laget. Det var ju åtminstone en väldigt förlösande seger. Det var ju extremt mycket som stod på spel i den här matchen. En förlust här hade ju... Ja, det var en enorm skillnad mellan att vinna och förlora den här matchen. Och de här tre poängen var ju någonstans tvungna att komma in på kontot. HIF behövde vinna. Och att göra det på det sättet är ju såklart väldigt stärkande för moralen i laget. Nu dröjer det ju lite till nästa match, så vi vet ju inte om det här får någon effekt eller inte, men det var ju ett perfekt sätt att avsluta innan uppehållet på.
Några ord till om Adam Hellborgs mål. Nu har ju inte jag sett alla mål i Superettan den här säsongen, men om det inte är det snyggaste så måste det vara topp tre i alla fall. Alltså, det kan ju inte finnas tre mål som är bättre än det där.
Ja, det vågar inte jag.
Nej, men jag säger det ändå. Jag är ju sån som säger sånt utan att ha på fötterna. Så jag säger det. Lätt topp tre, förmodligen topp ett. Men det som är lite kul när man tittar på det där målet på repriserna. Man ser det på en av alla repriser, så är det ju så att Cole Alexander är involverad i det. Men han får ju faktiskt en snedträff på bollen. Och sen får bollen en helt otroligt cool skruv liksom framåt och sen bakåt på något vis, eller sidan och bakåt, och så blir det blir så klockrent uppeggad för Adam Hellborg, och som sen bara får den där himmelska träffen. Så även när det blir en liten snespark så kan det resultera i det bästa av det bästa.
Ja, verkligen. Utan att dra några övriga liknelser så vet man ju den där känslan när man själv spelar fotboll eller har gjort genom åren, när man får den där drömträffen, så är det ju, det känns liksom i foten direkt när träffen kommer att det här blir bra. Den känslan är svårslagen. Antar att det var lite så Adam Hellborg kände också.
Och sen då att målet kommer åt det hållet som är rakt mot södra stå dessutom, så den känslan som han får i det och som supporterna får uppleva i det, det går nog inte att sätta sig in i. Man måste vara med om det själv.
Ja, lite så är det nog. Men det var ju... det var ju väldigt, alltså som jag var inne på i början och som han själv berättade, att det blev lite så chockartat, för det kom ju lite från ingenstans i matchen också. Jag tycker att, ja, vi kommer ju prata mer om de här 90 minuterna, men HIF gör ju en, tycker jag, en gedigen första halvlek. Sen så är det ju ganska avvaktande länge i andra. Det är två ganska försiktiga lag tycker jag där strax efter paus. Men så kommer detta lite från ingenstans och tänder matchen igen på något sätt. Sen blir det ju ytterligare dramatik vad det led. Men det skakar verkligen liv i matchen.
Intressant tycker jag också då att Adam Hellborg var ju involverad i det avgörande målet också. Och byggde upp det fram till Cole Alexander, som sen då vidare till löper avslutade, som blev de där tre poängen. Adam Hellborg då, som du var inne på, har fått mycket kritik från både här och där. Och så Wilhelm Löper då, som åtminstone jag och fler med mig och du också har undrat, varför spelar han inte från start? Vad ska han göra mer? Alltså vad den här, ja, behöver inte ta den diskussionen igen. Nu får han göra det. Han är involverad i allra högsta grad i första målet också, när Aqua gör en fin passning i djupet och löper och avslutar först, och sen blir det då följdeffekterna av det som Mosin gör mål på. Så Löper är ju i allra högsta grad också inblandad i den här segern.
Mm, det var... men han visar ju verkligen... sina kvaliteter liksom, som du var inne på. Jag tycker ju att han, eller jag är ju lite förundrad över varför han inte har spelat mer, och framförallt i sin naturliga position. Visst, nu har ju HIF innan den här matchen kört 3-5-2, och wingback är ju inte hans bästa position, även om han i det systemet passar bäst just som wingback. Han ska inte vara någon forward av två liksom, utan han ska vara ute på sin kant där han kan komma mest till sin rätt. Nu fick han ju spela i den där offensiva högerpositionen som ytterforward för första gången på länge, och då gav det också resultat. Sen ska man ju inte bara liksom för en match liksom att oj, nu vänder allt, nu löper den gamla löper. Det måste vi ju tagga ner lite på så. Men absolut, det gav ju en injektion till HIFs spel. Och han sprang och slet väldigt mycket. Så han tog ju verkligen chansen nu när han fick den.
Här passar det faktiskt att komma in med en fundering. Eller i alla fall en grej som jag reagerade på när jag läste din text efter matchen med Hans Eklund. Hans Eklund var ju vikarierande huvudtränare i matchen eftersom Stuart Baxter var avstängd från matchen innan. Men efter matchen då så sa Hans Eklund angående Wilhelm Löper så här. Nu citerar jag från din text. Han jobbar, sliter, har många löpmeter och håller sig framme. Och sen kommer den meningen som jag studsar till på. Jag liksom så här, men vänta nu. Ibland blir man tokig på honom för att han inte jobbar hem och täcker upp i defensiven. Och hur ska jag kunna ifrågasätta en tränares syn på en spelare? Men jag blir ändå så här, okej, okay, här har Löper varit involverad i segern. Nu är det inte enda, han var ju såklart gav beröm också. Men det var den här meningen som jag stod sig till på. Och ändå behöver tränaren uttrycka den där meningen efteråt. Och samtidigt, det jag har sett av Löper när jag sett honom är att han sliter något kopiöst. Ska han då få kritik för att bli tokig på honom att han inte jobbar hem alltid i defensiven. Som om alla andra spelare hade jobbat hem i defensiven under säsongen. Jag blev väldigt frågande för den här meningen alltså.
Ja, jag hajar ju också till där i den mixade zonen när jag fick höra det här citatet. Jag vet inte om det kan vara någon slags, det är bara en gissning här, men om det kan vara någon slags signal liksom, ytterligare liksom sätta lite eld i baken på honom, att liksom trigga honom till att slita ännu mer. Jag vet inte om det är något slags mind game där i det fallet. Oklart, jag vet inte. Svårt att säga.
Nej, jag vet inte. Men alltså, med en sån där mening får jag ju känslan som att det... Ja, hur ska jag uttrycka det här då? På ett vettigt och förnuftigt och smart sätt. Men som att det krävs mer av löpare. Det ska det ju göra också eftersom han ska vara en av toppspelarna. Men det är som att han inte får, han får inte fuska om han nu gör det. Han får inte göra misstag som andra spelare får göra. Jag får inte riktigt ihop det där. För jag läser inte en sån mening om specifikt någon annan spelare. Jag fattar inte.
Nej, det är lite svårtytt, absolut. Och även lite kopplat till, vi pratade väl om det då efter cupmatchen, att Baxter också lite så uttryckte sig lite märkligt om just
exakt, det är två gånger nästan på raken. Och det är som att man, alltså jag har säkert fel, men jag får nästan känslan som att löper får inte hyllas för mycket. Alltså, det är nästan de signalerna som sänds, och så är det säkert inte, men jag får nästan en sån känsla, och jag förstår det inte.
Det är ju en känslomänniska och känslospelare, Wilhelm Loeper. Vet inte om man återigen det här med mindgame, alltså försöker att hålla ner honom på jorden lite, att han inte ska sväva iväg för mycket. Om det är ett problem eller inte, det vet jag inte. Det vet väl bara de som är runt honom i vardagen, så att säga. Men ja, det är bara en lös teori kring varför de kanske, ja, det kanske beror på det.
Ja, ja, vi släpper det. Vill jag inte få några svar, men jag kände mig nödgad att ta upp detta i sammanhanget kring löper. Hur som helst, vi får väl se då om han stärkte sina aktier från sidan, så kan man väl tänka att han gjorde det. Men det är ett tag till nästa match mot Gais borta 17 september.
Ja, och då är ju Erik Ring tillbaka från avstängning. Jag är väldigt svårt att se att man inte sätter in honom i en startelva. Han har startat alla matcher den här säsongen. Det är väl den enda utespelaren som har gjort det, tror jag. Jag tycker ju då att då ska man ju köra löper till höger och Ring till vänster. Det har jag sagt ganska länge, men det känns ju inte helt givet för Ring. Ring är ju, har ju mest spelat till höger, och gjorde, nu ska man kanske inte dra några växlar av den träningen jag såg i eftermiddag så här under torsdagen, men även då var de liksom i varsitt lag på högerkanten. Så det verkar ju på något sätt vara en konkurrens mellan de två.
Konstigt nog, någonstans. Och ja, för att koppla ihop det sammanhanget med Ring då. Jag har inte läst någon sån mening av tränarna att de har sagt till honom, men vi blir tokiga på honom att han inte är rätt i defensiven alla gånger. För det har han verkligen inte varit. Alltså det är såna där saker som jag blir förundrad över. Är det... Alltså, bedöms de på samma nivå från tränare? Fattar du vad jag menar?
Ja, nej, men absolut. Ja.
Så att 17 september får vi väl svaret då, om båda får plats i en startelva borta mot Gais. Den kommer för övrigt vi vara på såklart, och jag är den som kommer att vara där. Och jag minns ju när jag var där senast, då var det på försäsongen, och det var ju två nykomlingar då som möttes i en träningsmatch. Vi ska inte prata så mycket om det, jag bara tar en bitsats här. Och då var det ju så att Gais kom nerifrån, var helt överlägset HIF där på försäsongen. Och HIF kom uppifrån. Och det där har ju någonstans fortsatt under hela säsongen. Gais ett topplag, HIF ett bottenlag. Ska bli otroligt fascinerande att se när de möts igen. Är det den här skillnaden fortsatt? Eller har Gais tappat något och HIF närmat sig?
De möttes ju där i HIFs, eller Baxters första match tidigt på Superettan, och då vann ju HIF.
Vilket ju nästan var en stöld faktiskt.
Ja,
eller det var,
det,
ja,
tycker
det var
ju
i princip
också att Gais var. HIF skulle vara glada att de inte hade släppt in fler mål när man avgjorde där mot Gais. Men som sagt, det är ju en galen serie Superettan, och allt kan hända, det vet vi.
Så är det. Vi släpper det, för det där ligger i framtiden. Vi har ett uppehåll som pågår. Vi återvänder till matchen, för det finns mer att prata om i den historien. Och vi måste prata om Kalle Joelsson. Hans agerande vid båda målen, det är klart att han var olycklig. Och jag tror att han skulle säga själv att det var svaga ageranden båda två. Men vi har ju gett honom jättemycket beröm under säsongen, men vi ser det igen att det finns ju en spelare i Gens där han har problem ibland, och det är i luftrummet. Vi har varit inne på det tidigare och nu händer det igen. Det andra målet, det är sån här tavla som han och andra målvakter gör någon gång sådär med långa mellanrum i sina karriärer, så det behöver man inte säga så mycket mer än så. Men just i luftrummet, han är inte den längsta målvakten, och det är väl där som, han kan ju liksom inte växa. Han kan inte bli 10 centimeter längre, det går inte. Så att, vad kan man göra då? Träna på spänst? Ja, hur mycket till kan man lösa på det? Alltså, ja. Mm. Det där är en knepig grej alltså.
Ja, men det här med målvakter i luften, det är ju, har ju väldigt mycket med liksom, kommunikation och samspel att göra också. Detta är ju återigen ett hörnmål. Den nickas ju bort först, första hörnan, sen är det ju ett inlägg direkt därefter. Så det är ju ett hörnmål igen liksom. Och det har ju varit ett jätteproblem, är fortfarande ett jätteproblem för HIF. Långt ifrån bara Kalle Joelssons fel givetvis. Det är ju en struktur som inte riktigt fungerar där i HIF. Och där är ju samtliga spelare och ledare inblandade i att de inte har fått det att stämma.
Ja men alltså, jag tycker jag kan få fylla på det. Vi kan ju bara se på hur slås hörnan. Ja, men den kommer mot första stolpen. Den nickas var då någonstans? Rakt ut till hörnläggaren. Mm. Alltså första nicken, och det är ju inte första gången man ser under säsongen heller, att den är inte styrd på ett bra sätt.
Nej, exakt. Och sen tycker jag också att där är ett problem i att Marcus Burman som nu är där, det blev väl noterat som självmål, men han gick ut där i duellen med Kalle Joelsson. Han ska ju för det första inte få smita in där och vara ensam i duellen med Kalle, för där måste ju vara bättre täckning. Det är ett för stort glapp mellan Kalle Joelsson och försvararna i HIF i den situationen. Och sen så absolut så ska ju Kalle göra det bättre i den situationen. Han ska ju liksom äga luftrummet upp och ta bollen. Nu blir det istället att han kommer snett på den. Råkar väl till och med slå in bollen själv i mål ungefär. Ja, det är så jag ser på reprisbilderna i alla fall. Men det är ju en brist, en kollektiv brist i HIF som bara fortsätter att förfölja laget. Det här med defensiva fasta. Ja, nu har man... Det finns ju en förhoppning om att det ska kunna bli bättre nu kommande matcher när man har fått in en sån som Bernardo Villar som är en bra huvudspelare. Jon Birkfeldt som har varit en av allsvenskans bästa huvudspelare sett till statistik och så. De senaste säsongerna har han legat väldigt högt där i vinna nickdueller och sådana kategorier. Så det är två spelare som absolut ska kunna lyfta HIF i de här kritiska momenten i matcherna. Ska bli intressant att se lite mer över fler matcher om det kan få en effekt att man nu har fått in de två spelarna.
Det är väl något sånt som faktiskt behövs för att det ska kunna bli en förbättring. För att har det varit ett pågående kontinuerligt problem i 21 omgångar av 30, så hade man nog inte förväntat sig att det kommer bli någon dramatisk skillnad med samma spelare. Men nu har de här kommit in som du säger då, och det är möjligt att det kommer att visa sig under det som är kvar.
Ja, och så vet vi ju alltjämt inte hur det blir med Thomas Rogne, men skulle ju kunna bli att han också kommer in ju, och då har man ju ytterligare en bra huvudspelare som ska kunna hantera detta bättre. Men som sagt, det handlar också om strukturer. Inte bara att man är kanske någon spelare är kortare än den andra eller liknande, utan det handlar ju om att ha en strategi för hur man försvarar på hörnor. Man kan ha världens längsta mittbackar, men har du inte en fungerande strategi på hur du försvarar dig så kan det fortfarande bli stora problem. Så det är ju någonting de måste jobba med. Men nu med kanske lite bättre förutsättningar i form av bra huvudspelare så bör det ju åtminstone kunna... Det bör ju inte kunna bli sämre i alla fall än vad det har varit.
Blir det inte bättre, då kan vi konstatera att antingen är det fel på den strukturella planen från början, eller så har inte spelarna förmåga att utföra den strukturella plan som lagts. Vi får väl återkomma till det. Men du nämnde två spelare. Bernardo Villar gjorde ju inte debut mot Sundsvall, men nästan. Han har inte varit med så länge. Och Jon Birkfeldt gjorde debut. Ska vi börja med Birkfeldt?
Mm.
Hur skötte han sig?
Ja, han hade ju... ja, nu... gillar ju HIF att liksom säga att små modifieringar och så i laguppställningen. Ibland blir det en 3-5-2, ibland blir det en 4-3-3 och så. Att det är inte så stor skillnad. Men han var ju i utgångsläget då högerback. Kan ju absolut spela där och gjort en del i Varberg, men är ju mittback i grunden. Betydligt mer då defensiv i sin ytterbacksroll än vad Simon Bengtsson var till vänster. Det visste vi att så kommer det ju att bli. Blandade och gav lite i uppspel. Han hade bland annat en passning, enkel passning som han skulle sätta på löper framåt som han drog rätt ut över sidlinjen. Några enkla misstag, men skötte sig liksom godkänt, och framförallt så tycker man märkte under första kvarten att här är en pådrivare. Han lät, han syntes på planen, vevade igång både laget och publiken med armarna. Man såg att det fanns ett brinn i honom. Han är ju van att spela bottenstrid. Han har spelat, detta är hans sjunde raka bottenstrid. Han åkte ur Superettan 3 år i rad med Åtvidaberg, Värnamo och Frej, och sen så har han ju då varit en del av det Varberg som mot alla odds hållit sig kvar i Allsvenskan 3 raka säsonger. Så han vet ju vad detta innebär om någon, och är ju inplockad just för att vara en karaktärspelare och en pådrivare i det här laget. Och de egenskaperna tycker jag verkligen att han visar. Det var extra tydligt då i början av matchen, kanske också för att jag kollade lite extra på det just då, men det var någonting jag hajade till vid. Och sen som sagt, spelmässigt kanske blandade och gav lite, men övervägande ett positivt intryck liksom av första matchen.
Villar då?
Ja, jag tycker det är en häftig spelare att kolla på. Han är ser så avslappnad ut på något sätt. Lade jag märke till några gånger här mot Sundsvall.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bland annat när han sprang och liksom täckte en passning inåt. Det var Sundsvalla anföll på högersidan. Han hade Pontus Engblom innanför sig. Man såg liksom ut att ha total kontroll på situationen. Och så vann han, nu minns jag inte exakt hur det anfallet slutade, men jag tror han vann en duell sen lite längre ner mot kortsidan. Han liksom utstrålar ett lugn. Sen blandade han också gav lite liksom prestationsmässigt, men han ser avslappnad ut. Det är inte den paniken som kanske vissa andra spelare med tungt bagage här i HIF har visat under säsongen, utan han ja, men en positiv injektion. Jag tycker han var gjorde en helt okej match mot Boys i derbyt också. Så det är en, absolut, om man jämför dem med Pavle Vagic till exempel, som ju har, ja, det blir ju en mardrömsmatch för honom mot Boys givetvis, men då tycker jag att Villar är ett snäpp bättre av det man har sett hittills.
Tittar mer på startelvan. Benjamin Aqua startade och var ju som sagt involverad. Och Rasmus Jönsson startade också. Några omdömen om de två spelarna?
Ja, men gjorde det väl också. Det är bra. Rasmus Jönsson klev ju av, fick ju en lårkaka, var det väl. Så spelar ju inte jättemycket, men ja. Gjorde väl det helt okej. Stack inte ut åt något håll i mina ögon, men ja, kul att se att han fick chansen, för jag ser ju att han kan bidra allt jämt i det här laget med sin rutin och liksom blick för spelet och så. Så ja, får vi väl se om han hinner, eller om han får chansen på nytt mot Gais. Aqua då är ju som ofta en injektion i det offensiva spelet med sin fart. Sen så kan beslutsfattandet ibland bli lite sådär, och att han inte är den vassaste spelaren i sista tredjedelen. Han är väldigt bra vid mittplan, men skulle behöva vässa sig lite längre fram i plan. Men jag tycker han var bra också i matchen. Jag tycker inte det var någon som liksom föll ur ramen. Utan det var en gedigen prestation. Där finns alltjämt en del skönhetsfläckar liksom. Och det vore väl konstigt med tanke på hur den här säsongen har sett ut om det inte var på det viset. Men det var ju ett stort steg i rätt riktning. Och ja, men många spelare som tog för sig. Jag tycker att HF var bättre än Sundsvall. Sen var det ju inte någon jätteskillnad, men de vann välförtjänt enligt mig i alla fall.
Och nu ska vi ta oss tillbaka till innan matchen. Varför då? Har du någon aning?
Nej, du får prata.
Jag pratar. När laget blev offentligt, vet du vart jag är på väg nu då?
Jag har mina aningar.
För då skrev jag till dig. Och jag reagerade då på att Cole Alexander och Lucas Lima började på bänken. Jaha, vad då? Vad är det med det då? Kanske ni undrar. Jo, jag skrev till dig, Sebbe, där, och jag stod fortfarande fast vid det. Att, visst, det är klart att tränarna ska välja den elva de tror har störst chans att vinna. Men det är förvånande för mig att så här tidigt, när man har varit ute och värvat och förändrat laget, att två av de värvningarna, tilltänkta startspelare, måste det vara i det här läget, då förpassas till bänken. Jag blir inte riktigt klok på det där heller. Det är klart att de måste prestera, men jag tänker ju också att det har man scoutat innan man värvar dem, och sen så ska de in och så ska de göra skillnad. För annars, visst, man kan ta in för att bredda truppen, men jag fattar inte riktigt det där heller alltså. Nej, de kanske inte har presterat som de ska göra för att starta, men ja, det ser konstigt ut. Det ser konstigt ut när de sitter på bänken, tycker jag.
Just med Lucas Lima har jag ju ända sedan han kom haft känslan att det är nog en väldigt öppen kamp mellan han och Mussin. Vem som ska starta. Det är lite så dagsform som avgör. Nu gjorde Mussin mål och liksom ändå, ja, men visat lite mer positiva tendenser på sistone. Lima, så många andra, gjorde en svag insats i derbyt mot Boys till exempel. Så det, just det här jag väl kanske inte riktigt till vid, utan där har man ju nog snarare liksom tänkt att Lima ska vara ett form av komplement till Mussin, sett ur ett truppbyggesperspektiv, att det inte är helt självklart att han ska vara ordinarie, utan att det ska vara en kamp mellan de två. Att det var därför man tog in honom. Hans målfacit de senaste åren skrämmer ju inte många försvar i Superettan, så det var ju långt ifrån en garantispelare på det sättet. Cole Alexander var ju direkt svag i derbyt mot Boys. Det var ju hela det mittfältet som spelade då. Alla de tre spelarna blev utbytta nu mot Sundsvall, med all rätt tycker jag. Dock är det ju anmärkningsvärt då att man ändå liksom har tagit in honom för att han ska vara en stöttepelare i det här laget. Och så får han, ja vad blev det, 2 starter. Och så varav en bra match mot Jönköping, en dålig match mot Boys. Och så gör man ett byte igen. Sen kom han in och gjorde ett bra inhopp liksom. Låg bakom mål och sånt. Men där är det ju lite en annan situation då, absolut, än vad jag tycker det är med Lima. För Cole Alexander tänkte man ju att det ska ju ändå vara en spelare som nu går in och gör skillnad. Även om jag aldrig själv hade sett honom, så får man ju liksom ändå utgå ifrån det med tanke på hur man byggt truppen eller så.
Nu tror jag att jag har tömt alla mina frågor kring just matchen. Vill du komplettera med någon fråga som du svarar på själv?
Fundera här. Nej, det är inte vad jag kan komma på.
Då tycker jag att vi konstaterar det, att med de där 3 poängen så hoppade ju HIF upp på negativ kvalplats. Nu har HIF 21 poäng. ÖIS är under strecket på 19. Och sen Skövde längst ner på 16. Skövde som ju då studsade upp och plötsligt började få kontakt, men sen så blev det någon svår motståndare, så att man har tappat mark igen, Skövde, jumbon. Och sen Sundsvall som HIF vann ligger ju nu precis ovanför för HIF, har 23 poäng, och sen är det då Brage på säker mark med 25 poäng. Så att få gå till uppehåll med vetskapen om att man har vunnit och faktiskt inte är på direkt nedflyttningsplats, det gör nog väldigt gott för själen det hos alla runt och i HIF. Men med fortsatt vetskap om att det här är inte över. Det är 9 matcher kvar. Och man har bland annat kvar Öster och Gais på bortaplan. Gais då som är nästa uppgift. Men sen har man ju också ett antal lag, såklart när det är 9 matcher kvar, mot lag som man absolut ska kunna slå. Ja, det kan man göra med de andra lagen också, men ni fattar vad jag menar. Så det blir ett race detta hela vägen som vi har varit inne på, och kanske är det så att den sista matchen mot Skövde kommer att vara direkt avgörande.
Ja, jag är ju inställd på att det blir drama hela vägen in. Det har varit länge. Tittar man på HIFs spelschema är det väl kanske inte svårare än något annat lags i bottenstriden, utan man kan nog inte klaga på det så sätt. Räddningsplankor, ja, Skövde tror jag ju åker ur. De är helt enkelt för svaga. Sen så är det ju tacksamt då för HIF att Örgryte nu har en riktigt dålig trend och att det, ja, inte funkar alls där. Det skulle ju då kunna bli den andra räddningsplanken. Blir det kval då, eller blir det säkrat kontrakt? Ja, det är extremt svårt att säga. Så det är trots allt 4 poäng. Det kan gå snabbt att äta upp det, men det kan också gå snabbt åt andra hållet. Så det är jättesvårt att säga om var det här tar vägen. Och framförallt när vi har lärt oss under lång tid att man aldrig kan veta vad som händer med HIF. Jag nämnde det i slutet på min krönika nu efter matchen senast, att HIF och Sundsvall möttes ju i ett liknande ångestmöte förra hösten då i Allsvenskan, och det blev ju stora glädjescener när HIF vann då uppe i Sundsvall, och man trodde att ja, men kanske nu vänder det, man några nyförvarv som visar framfötterna och så. Men det blev skit av allt ändå. Lite senare på den säsongen kom ju ytterligare en sån match när man vann borta mot Göteborg och folk svävar iväg. Det är det som är viktigt i detta läget, att man inte liksom, att man alltjämt fortsätter inse allvaret och inte tappar omdömet här efter den här matchen, utan att man vet att man kommer från en period där man har varit riktigt svaga, där det är mycket som inte har fungerat. Det kan absolut slätas över med den här segern, men allvaret är ju detsamma oavsett. Läget hade varit ännu mer kritiskt vid en förlust mot Sundsvall. Men det är ju fortfarande inte bra bara för man har vunnit. Utan det var ju en absolut nödvändighet att man vann den här matchen. Det kommer lika viktiga matcher ännu längre fram. Så ja, det handlar om att behålla fokus här. Och som jag också skrev i krönikan, alltså för min del kan men skit samma hur det ser ut på planen. Poängen måste in. Det får faktiskt se ut riktigt illa om de bara kniper de poängen som måste, för det är det allt handlar om i detta läget. Även om det ofta finns likhetstecken mellan bra prestationer och bra resultat, så är det den tiden på året när mycket liksom avgörs av enskilda ögonblick i matcher och så där. Kan HF vara cyniska nog och stänga igen butiken i matcher där man kanske leder och så, försvara sig på ett bättre sätt. Det är sånt som kan avgöra allt i slutändan, och då gäller det att verkligen ha fokus och inse allvaret.
Tror du att spelarna har koll på tabellen? De kollar ju aldrig tabellen. Inga spelare i något lag någonsin.
Nej,
alltså, i någon idrott.
Så vitt jag vet så tittar de ju inte på tabellen. Det vet vi ju, för det brukar de ju alltid säga i intervjuer. Nej, det är ju klart att de vet vad det innebär. Och ja, vi har ju pratat om det många gånger, att det är en extra press för HIF. Nu var det ju faktiskt ett sånt här läge där det stod extremt mycket på spel. Där har ju HIF haft problem många gånger genom de senaste åren när det verkligen gäller med karaktär och så. Det klarade de den här gången. Nu är det de 9 berömda cupfinalerna kvar, och det vill ju till att man agerar på likadant sätt i dem.
Jag tycker ändå att jag faktiskt ska förmedla informationen. Ni som lyssnar har säkert stenkoll, men ifall att Brage alltså på säker mark 25 poäng, som jag sa, HIF har 21 poäng. Det skiljer 4 poäng. Men det som är intressant är vad som händer ovanför sen. AFC Eskilstuna också 25 poäng. Jönköping Södra också 25 poäng. Örebro också 25 poäng. Då är vi på plats 9. Trelleborg plats 8, 26 poäng. Östersund 7, 28 poäng. Boys 6, 30. Och Gävle ända uppe på 5:e plats, 31 poäng. Var någonstans tycker du är rimligt att dra ett slags streck här för var bottenstriden börjar?
Det är det som är så lurigt i Superettan för mig. Man vet ju att det kan svänga så otroligt snabbt. Men så här, bottenstriden kan ju vara en helt annan om bara 2-3 omgångar. Men här och nu skulle jag väl dra strecket vid Trelleborg.
Mellan plats 7 och 8 alltså.
Just för HIFs del då. Alltså jag tänker lag som de kan passera. Ja, det är klart de kan vinna alla 9 matcher, men det tror jag inte de gör. Det är väl de lagen som är rimliga att ta sig förbi sett till avståndet just nu. Sen är avståndet högre upp. Ett lag som Sundsvall då, som är 2 poäng före HIF, är ju ett annat läge och ju närmare då till exempel till Östersund än vad HIF har. Så sett till HIFs avstånd så dras väl någonstans gränsen vid Trelleborg just nu, skulle jag säga.
Och då är det alltså, jag upprepar, 5 poäng upp till Trelleborg på 8:e platsen. Sen är det då 7 poäng för HIF upp till Östersund på 7:e platsen. Så 7 poäng just nu, lite för mycket. Men ja, mellan Östersund och Trelleborg där alltså drar du. Nu ska jag sätta dig på pottan ordentligt här.
Spännande.
Ja. Jag tänkte att du ska få agera någon slags framtidssiare här. 9 omgångar kvar. Vi kan ju återvända till det här poddavsnittet sen. Hur kommer det att gå, Sebbe? Hur kommer det att gå? Vilka kommer att åka ur? Vilka kommer att få kvala? Och vilken blir höstens raket i det här skiktet?
Ja, det...
Vad kul, va?
Man säga? Nej, det är inte kul alls. Jättetråkigt faktiskt.
Du gillar inte sådana frågor.
Nej. Ja, men vi säger Skövde och Örgryte åker ut då.
Som det ser ut nu.
Mm. Ja, vi... Sundsvall på kval.
Mm. Och nu kommer ju den brännande frågan.
Och HIF på kval. Så ja.
HIF 13 då alltså. Sundsvall 14. I så fall, vilket lag tror du blir raketen av de som klarar sig? Vilket lag kommer att stiga här på hösten? Av de här som är inblandade från Trelleborg och neråt.
Måste det vara något lag som stiger?
Ja, men du tror inte det?
Av dem. Det kan ju vara jämnt hela vägen in där bland alla involverade lag.
Ja, men jag tror inte Brage kommer att sticka väg. Jag tror inte Eskilstuna kommer att sticka väg. Jag tror inte Södra, Jönköping Södra.
Örebro kan göra det.
Örebro, jag tänkte just komma till det. Örebro verkar kanske ha fått in lite mer stabilitet och hopp om det.
Ja, jag köper det. De har ändå fått lite effekt på sina nyförvärv och så. Mm. Så ja.
Vi får se om hur det blir här. Ja, vi ska säga någonting mer också. Vi ska gå över till damerna.
Mm.
För där ser det riktigt bra ut. Fortsatt riktigt bra ut. För HIF vann ju i lördags mot Zenit.
Ja, precis.
Nej, Kviding va?
Ja, Kviding.
Förlåt,
Kviding,
jag blandade ihop dem. Zenit är ju det racet man har haft mot där uppe. Kviding vann man ju med 1-0.
Ja.
Vilket innebär att man är 5 poäng före Zenit. Nu säger jag rätt va? Så jag inte blandar ihop det.
Ja, precis. Ja. Det stämmer. Rebecka Winroth, matchens enda målskytt mot Kviding. Och det ja, fortsätter ju gå enligt plan får man ju säga då för damlaget här. Och nu det här rycket gör ju att man ser ut att ha en ganska betryggande ledning. Dessutom har man då alltså mött både Zenit och Kviding som är i toppen. Många av de andra motståndarna har man ju kunnat också städa av. Så det är väl väldigt lite som talar för att damlaget inte skulle vinna serien. Och då fortsätter man ju på den inslagna vägen med att klättra enligt den planen man har lagt upp. Noterbart också Anna Andersson, ytterback, som är född 2006, är kallad till F17-landslagets läger på Bosön nu den 18-21 september så bör bli lite landslagsuttagningar. Man har väl någon yngre förmåga också som har varit med på något landslagsläger tidigare så ja, det, även landslagen håller ögonen på det här laget.
Vilket ju är positiva signaler, såklart. Och så har man också varit med om en transfer.
Ja,
laget.
Precis. Kasper Widells flickvän Tilda Pettersson som gör honom sällskap i Holland och Rotterdam hos Excelsior. Det är en häftig flytt onekligen för Tilda Pettersson.
Kanske ska vi avsluta det här avsnittet med att vara lite personliga. Det är vi ju hela tiden. Men jag undrar ju någonstans hur ska, nu är ju inte Erik Persson här och kan försvara sig, men Sebastian Rönnström får helt enkelt gå i svaromål både för sig själv och för Erik. Jag undrar, hur i ska ni klara er utan Superettan och även Allsvenskan under den här tiden? Jag begriper inte det. Jag är rädd för att det kommer att bli någon slags psykbryt här på redaktionen.
Jag är ju mer orolig för Eriks skull än vad jag är för min egen. Men jag tycker ändå det kan vara lite skönt med de här landslagsbreaken. Det blir ofta ganska intensiva perioder, inte minst förra veckan. Det var både ett derby och mot Sundsvall och så där emellan lite deadline day race och så. Så ja, men lite skönt att koppla av. Jag tror även HIF tänker så i detta fallet. Att kunna samla trupperna och ja, blicka framåt. Sen så ser jag väldigt mycket fram emot EM-kvalet. Även om mycket talar för att det kanske skiter sig för Sverige i avancemanget till slutspelet i Tyskland nästa år. Så är det ju någonting som jag också håller högt i mitt fotbollsintresse.
Och vän av ordning, kanske någon sitter eller lyssnar på det här och undrar, ja vadå, Marian då? Han brukar vara med i podden. Men just i det här avseendet så känner jag mig tryggare med Marian och hans fotbolls, vad ska man säga, aura än med din och Eriks, eftersom ni är så, ibland kan bli väldigt, vad ska man säga, entusiastiska. Eller något.
Ja, ja, nej, jag kan ju inte säga emot det på den punkten. Det kan jag ju inte.
Nej. Men någonting som du vill tillföra protokollet innan jag stänger den här HIF Pods-butiken? Något mer du vill gå in och handla?
Nej.
Och käka?
Det tror jag inte.
Nej. Du har konsumerat det du behöver för nu vad gäller HIF.
Vi har ju faktiskt, på tal om Kasper Widell, så ska ju förhoppningsvis kunna kolla även på U21-landslaget här under det här uppehållet. Och där är han med uttagen, precis som Armin Gigovic. Så det är två ex-HIF-are med i det laget. Och U21-landslaget brinner jag ju alltid lite extra för också. Så det ska ju också bli kul att se dem in action.
Vad skönt. Nu släpper all min oro. Nu vet jag att du kommer att överleva. Okej, vi hoppas att ni också överlever till kommande HIF-podderi. Vi tackar er som alltid för er uppmärksamhet. Och är det så att ni har åsikter, kritik eller medhåll eller frågor, så hör av er, så ska vi försöka göra vårt bästa för att besvara vad det nu än må vara. Tills dess, ha det så bra.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.